Trädgårdssnack i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
Ja, då är vi tillbaka ute i trädgårdslandet. Hasse Strandberg och Annika Sjölin i Trädgårdssnack. Och vi har haft en fantastisk resa så här långt. Vi har varit i både kryddträdgården och vi har gjort rent och fint efter vinterns bestyr. Och så har vi haft lite rhododendron, och förra veckan så var det de där återkommande kompisarna, våra perenner. Vad har du tänkt idag, Annika?
Idag har jag tänkt att vi ska prata om det som kommer liksom från sydligare breddgrader då. Det finns ju massor av växter som vi vill ha och kan ha, men på ett lite annorlunda sätt än mycket av det vi har pratat om innan.
Medelhavstouch på något vis, eller?
Ja, och söder därom också.
Det är så? Del.
Ja, alltså det finns jättemycket man kan ha, och allt kommer ju inte från runt Medelhavet.
Men vi bor ju ändå, det känns ju på något sätt som att vi bor i en landsända av Sverige där man faktiskt kanske har lite större möjlighet, har jag rätt, när det gäller att odla en del av de där grejerna som finns lite längre söderut?
Ja, alltså vi har ju en så pass lång säsong så det blir ju lättare för oss på något vis att efterlikna det som de här växterna har i sin hemmiljö. Det är ju klart möjligt att odla många av de här sakerna i Gällivare också. Men man kan, alltså då får man ju jobba på ett annat vis. Så vi kan väl bara konstatera att vi får vara glada för att vi är skåningar.
Just det, det är väl härligt. Så här lite grann från ovan på något vis. Och, alltså, när du tänker sydligare breddgrader, jag tänker när du säger Medelhavet, då tänker gör ju stora rosmarinbuskar, och då pratar vi buskar till exempel, alltså de här små som jag sätter ut i mitt land, de är en eller två meter höga ute när man kommer ner i Italien. Citronträd och så vidare som kanske har blivit lite poppis och fluga de senaste åren. Vad är mer så här som du tänker när du tänker själv vad det är man kan plocka Medelhavet till Skåneland?
När jag tänker Medelhavet så tänker jag nog mycket mat.
Alltså, ja, det är så.
Mat. Om man nu skulle börja med i någon enda av allt det vi skulle kunna ha, så lager till exempel behöver man ju inte så där vansinnigt mycket av för att ha i mat, men dock, det är kul att ha. Och rosmarin förstås.
Lagerblad pratar vi nu alltså. Eller bladen från lagern.
Just det. Inte att förväxla med lagerhäggar, nej, som är någonting helt annat. De äter man inte, alltså de är inte giftiga, men de är sannolikt inte goda, jag har aldrig provat.
Man ska ju testa allting någon gång här i livet, eller hur?
Nej, inte lagerhägg.
Då har jag jättemycket av min trädgård nämligen. Men kan vi börja där med lagern, eller lagerbladet då, som är bara den biten jag brukar se. En liten torkad, förkrympt bit som ligger i min kryddburk och som åker ner i någon liten god gryta fram på vintern. Det sägs ju att, kan man ha för mycket av den? Är den giftig i stora doser? Eller?
Vad hette den där kocken som var så känd? Inte Werner, det var ju skämt.
Werner Melon.
Ja, det finns det i alla fall någon sån tillbaka kändiskockis som sa att man inte kunde ha mer än liksom 2-3 lagerblad i ett recept. För hade man det så skulle man bli misstänksam mot receptet. Jag kommer inte ihåg namnet. Men hur som haver så finns det ju väldigt mycket som man kan använda kanske mer av då, till exempel rosmarin. Ja, både för att det doftar fantastiskt och för att det ger en fantastisk smak.
Jag tycker den är alldeles fantastiskt vacker bara när den står där, även när jag inte använder den, och den är så där rejält knalligt grön som den är på sommaren.
Mm. Någonting som jag har träffat på senare år, det är det här intresset av thaimat då. Alltså det har ju funnits i alla tider, men limeblad är ju vansinnigt inne.
Och det är från det klassiska limeträdet?
Alltså det är ju en citrussläkting. Mm. Citrus hystrix. Mm. Och de är lite roliga. Jag stötte på dem för ett tag sedan och de är fruktansvärt taggiga. Riktiga, räliga, alltså spjut när man ska försöka ta de här bladen. Men om man väl tar bladen så är de ju fantastiska att använda.
Trots att händerna ser ut som en nåldyna efteråt.
Ja, man får ju liksom rusta sig. Ja. Och det där med att rusta sig, när det gäller de här sydliga, alltså från sydligare breddgrader då, så när man nu vill ha sådana så får man tänka lite annorlunda än man tänker kring det som är härdigt här och som vi kan ha här. Så. Men det kan vi kanske prata mer om
Men de där taggiga, så var det en ny upplevelse för dig. Alltså, lime. Och det vi pratar alltså om de här, det står kaffe eller limeblad och allt vad de kallas för. Det, och det är samma, den lilla limefrukten som sitter på de här.
Nej, du ser den, alltså det är samma släkt. Och den limefrukten som då, eller vad vi ska kalla den som då blir där, den är jätteful. Alltså helt knövlig, förstår du det?
Ja.
Ja, trots att du inte kommer från Skåne så är den knövlig liksom. Och riktigt ful. Men den har sin väldiga charm.
Det finns ju någon sån här, finns det inte någon sån här frukt som heter ugly också?
Jo.
Kommer jag att tänka på den. Ja. En släkting till en ugly lime så på något vis.
Ja, den behöver inte vara snygg.
Men det är själva bladen där som vi använder i thai-maten, den kaffe och limebladen.
Ja, ja. Så sådana plantor kan man köpa då.
Och lätt underhållna, så jag vet att du alltid är relativt vad som är lätt för den ena och den andra, men är de lättskötta?
Mm. Ja, alltså det är ju precis som du säger. Det beror på vem som sköter dem. Hur lätt det blir och vilka förutsättningar man får. Men om man tänker sig att man nu har köpt något mer exotiskt och så kommer man hem med det, oavsett om det är en lime eller vad det är för någonting, så ska man kanske tänka på vad man nu ger den här för möjligheter att överleva och hur lättskött nu detta kommer att bli. Men om man börjar med planteringen då, så har man ju ofta såna här saker som inte övervintrar ute i krukor, så att man kan ta in dem då. Och sen så bör man väl sätta den i en väl dränerade krukor.
Mm.
Ingen av de här, och i och för sig inga andra växter heller, tycker ju om att stå i tjockt med vatten eller högt med vatten. Så att en dränerad kruka. Och så gärna i ett soligt läge för nästan alla.
Ett litet och fint söderläge kanske.
Ja, och gärna vindskyddat.
Det tycker de om.
Ja.
Vad är det för, alltså när du tänker alltså lite generellt där, alltså jag förstår att det är lite olika från växt till växt när vi pratar om lite medelhavs, vad är det för jord, vad är det för dränering du använder av, använder du lekakulor, är det luftig torv eller?
Alltså lekakulor, om man har en lite större kruka så kan man lägga leka i botten. Om man lägger bara pyttelite leka så gör det väl inte någon skillnad, liksom ett lag och sådana små kaninpluttar då. Men om man lägger ett lite tjockare lager så säkerställer man ju att vattnet liksom dränerar sig neråt ut genom hålet i krukan.
Mm, ja.
Ja, och det är väldigt bra. Hål i krukan, gärna leka i botten och sen så ett jordlager ovanpå det. Och till många av de här växterna så är det ju smart att använda det som då kallas för citrusjord. Då är den rätt så väl anpassad efter många av dem. Då behöver man ju inte kanske fundera så mycket över hur ska jag nu blanda den här jorden och så. Utan använd citrusjord till mycket av det här.
Vad består citrusjord om man är lite så nördig och vill veta? Vad är den?
Alltså den är ju, på något sätt känns den ju ganska tung. Så den är ju inte bara fluff. Alltså det är liksom inte bara torv och så, utan den känns lite tyngre. Och sen så är det mindre kväve i den ofta. De här växterna som vi nu tar hem, de bor ju ofta i lite kargare jord, eller man ska säga. Mm. Och det är det man försöker efterlikna i den här citrusjorden. Och det försöker man även efterlikna i näringen som man då tillför de här. Så finns det liksom en burk som heter citrusnäring, så kan man ju tänka då att varför ska jag ha det? Men det är ju för att det blir lite enklare. Man kan ju självklart laborera själv med sina olika näringar och doseringar och sånt där. Men vill man ha det lite enklare så använder man citrusnäring, och då är den välkomponerad för de här växterna och så inte överdoserad.
Vi pratar väldigt mycket nu citrusväxter, och vi kan väl stanna kvar där just därför att det har ju varit så jättepoppigt. Man kommer till den lokala plantskolan och så ser man de här fantastiska små mini-apelsiner eller mini-citroner. Och så tänker man, den skulle jag vilja ta hem. Men jag varenda gång så bromsar jag tänker att det här följer nog ett gediget arbete, även om den börjar säljas billigt på en hel del ställen liksom. Och ganska dyrt på andra. Helgardering där.
Ja, det lät det som. Huruvida man köper en billig eller dyr citrus, så kräver ju citrusen av en del grejer. Och det här med krukorna då. Men annars så är det ju inte så där jättesvårt att sköta dem. Om man inte tycker att det är svårt att ge dem lite näring och kanske kruka om dem vartannat år och så. Och när man kommer hem med dem så skyddar man dem kanske med en fiberduk mot solen så att de vänds successivt vid att vara ute. Det som händer däremot, det är ju att när vår sommar är slut, då blir det lite svårare.
Det är lite för tufft för dem.
Ja, För då kan de inte bli ute. Och det är väl där som man kan tänka att det är ju där den svårskötta delen kommer.
Tyngdlyftningen av den där skittunga jorden och lyfta in krukan.
Det är bara att träna. Säckarkärra, det är väldigt bra om man har stora krukor.
Skit i gymkort, köp en säckarkärra.
Ja, och träna lite.
Men du, alltså, så att man flyttar in dem där någon gång fram i september månad eller någonting. September, oktober.
Ja, lite olika för olika saker skulle jag vilja säga. Men man kan ju tänka så här. Nu ska vi försöka efterlikna ett lite medelhavsklimat då. Mm. Ja. Och det kan ju hända att det tillfälligt fryser i Italien också. Väldigt kort, men dock. Så att man låter ju dem vara ute så länge natttemperaturen också kanske överstiger någonstans 5-10 grader. Mm. Och sen så flyttar man då in dem. Och när jag säger in så har vi liksom snäppet här nu då på att nu blir det lite besvärligt igen. För in är ju inte allra bäst att sätta in dem i inomhusmiljö. Alltså där vi bor.
Då får vi ångande hett och alldeles för varmt, eller?
Mm. Då blir de inte så glada. Ett tag funkar det ju, men det blir för mörkt och för varmt. Om man är citrus eller alltså sån här medelhavs lite sydligare växt, ja, så vill man inte ha det på det sättet. De får ju inte det i sin hemmiljö, utan det är bättre om man nu ska lyckas med det här, oavsett om man har citrus eller om man har rosmarin eller om man har lager eller om man har agapanth, vad heter det, Afrikas blå lilja eller någonting sånt. Så är det bra att ha någonstans där man kan ställa det där det är väldigt ljust och sen att det håller sig kring 10 grader.
Ett litet uterum kanske?
Ja, alltså jag hade för växthus där jag vinterförvarade saker. Mm. Det var ett vanligt hobbyväxthus som är isolerade med sån här bubbelplast, om du vet vad det är för något.
Ja, just det, sådana som ligger
för barn att sticka hål på.
Tycker jag fortfarande är lika kul att sticka
hål
på.
Ja, men vi har olika nöjen.
Ja, eller hur?
Ja, i vilket fall som helst. Så åkte de in där och en sån här frostvakt då. Ja. Så att man kan ju göra det enkelt. Det kostar ju några kronor självklart att värma upp det här. Men det är en miljö som är bättre för plantorna, om man nu har möjlighet att fixa det på det sättet, än att sätta in dem inomhus där det är för mörkt och för varmt. För relationen mellan ljus och värme, det är viktigt för växten för att den ska må bra över vintern.
Så det kan ju alla som nu går och funderar och tittar på den här citrusplantan, var inte rädd, men det följer ett litet arbete är väl egentligen det jag försöker säga.
Ja, och då, alltså det finns ju, om man nu vill ha en liten typ citrus eller en rosmarin eller något sånt, så precis som du sa, så finns det ju små sådana. Mm. Alltså de är ju inte mindre roliga att ha kanske, och då är det ju inte ett lika stort trauma om den här inte skulle må bra efter vintern, som man kanske laddar på med en allé utav inklippta oliver. Då kanske man ska ha tänkt innan, säger jag nu, som tycker att man ska tänka först och göra sen.
Men det, jag var ju hälsade på er i Flyinge plantskydd här förleden, och vad jag såg någonting som jag bara satt, tänkte, kan man odla det i Sverige? Persiker?
Ja, kan man.
För mig är någonting som är kopplat Italien, Spanien, lite sådär halvsydliga, kanske norra delarna av Östschweiz kanske, jag var vet jag liksom.
Nej då, det går bra att odla persikor. Det finns, alltså vi pratade om zonhärdighet för några gånger sen, och vi bor ju i zon 1, och det finns persikor som är zonhärdiga här och även högre upp. Och det innebär ju då att de liksom överlever våra vintrar. Det man ibland får hjälpa dem med, det är ju att när de sätter sina blommor, nu har vi en spaljerad persika mot en tegelvägg, och vad bra den mår. Och så blommar den, och så blir det rackans kallt på nätterna. Jättemycket frost. Alltså då riskerar man att förlora fruktsättningen, för att blommorna helt enkelt inte tål den starka frosten som det blev. Men den kan man ju skydda dem ifrån med att ha en fiberduk som då hänger en liten bit utifrån den spaljerade persikan på väggen.
Kan man få dem att bära frukt här i Sverige också?
Ja, massor.
Massor?
Ja, men visste du inte det?
Nej, jag hade ingen aning. Jag bara, liksom,
det går alldeles utmärkt. Det finns en hel del som har väldigt lyckade sådana. Jag var på en takterrass i Landskrona och hjälpte till där på ett sånt konsultuppdrag. Och den familjen där hade fantastiska persikor uppe på sin stora takterrass. Så att...
Några som jag hade önskat att man kunde hitta, om de finns och få tag på här, så det är de kallas för paraguayanos. Det är de här platta persikorna som har börjat komma ut i butiken. Jag åt i Italien för ett par år sedan när jag sprang på dem första gången. Lite nästan väldigt vitt, ljust fruktkött och en fantastisk smak och doft liksom till en varm sommardag.
Ja.
Så den tycker jag att ni ska plocka in där.
Ja, ja.
Ja. Säg till chefen.
Ja,
då beställ.
Får vi väl kolla vad det är för något platt. Ja,
nu är som vanligt sidospår i det här programmet. Vi har varit och pillat lite grann på limeblad. Någonting som jag kopplar ihop med Medelhavet var någonting som du introducerade mig för ett par veckor sedan. Citronverbena.
Mm.
Den doftar ju alldeles fantastiskt hemma i min trädgård nu sedan jag skaffade den.
Ja.
Ljuvlig, ljuvlig doft. Så man bara går in och snortar där lite.
Och det är också en sån som man då inte kan ha kvar ute. Ja. Och som ser väldigt skranglig och skraltig ut ofta på våren efter en alldeles normal övervintring då i det här skyddade växthuset eller utrummet eller vad det nu är för någonting. Men sen när den sätter igång och sätter sina små, små blad så doftar den fantastiskt. Och det här med doft och de här, även citrusarna och så då, det är ju helt fantastiskt. Citrusfrukter och citrusblommor samtidigt och den doften det sprider och alltså det försätter ju en i en
annan värld. Ja, det är en sån meditation. Ja, ja.
Så att om man ska göra någonting för att liksom förflytta tanken, så om man liksom plussar på med många av de här kvaliteterna som då de här växterna har, och så har de nära sig, alltså då blir jag så... Då är jag inte i Skåne längre, och det, även om jag trivs här.
Ja, men...
Så just när man tanken kan flyga när man sitter i en vrå där det är... Helt annorlunda.
Jag tycker det är något att gåast är när man sitter. Man kan få den flashbacken mitt på vintern när man sitter och ska göra någon liten kaka eller ha något i pastan. Tar zestjärnet och drar över sin lilla citron. Liksom. Och de här citronoljorna bara stänker rakt upp i näsborrarna. Man bara sa, då känner jag mig som Ferdinand under en korkek någonstans nere i södra Spanien.
Innan du blev stucken.
Ja, just det. Men du, någonting som man sitter och funderar över, det är ju... Alla de här fantastiska blommorna och exotiska växterna som man kan hitta nere i södra Europa. Jag kommer ihåg när jag var i, nu är vi faktiskt i Afrika, när jag var i Kairo första gången så gick vi i en liten park och där var sådana fantastiska bougainvillor som var gigantiska. Alltså den här lilla som vi ser hemma, jag undrar vad är det för något? Så gick jag fram och läste på lappen, det stod det var bougainvillor. Så tänkte jag, shit, det var som en stor jätteträd nästan.
Ja, det är ju det. Alltså då bor de ju hemma där de trivs och sen flyttar vi hit dem här. Och det går ofta ganska bra.
Men.
Det är ju övervintringen igen då. Så där finns ju jättemycket. Alltså myrten är ju också en sån...
riktig färgklick liksom.
Nej. Nu har du fel. Myrten är ett grönt, ofta ett formklippt träd för många.
Ja.
Små, vita, delikata blommor. Delikata ska kanske ta tillbaka. Jag vet faktiskt inte om man kan äta dem, men det kan man kanske. Men
kolla med giftcentralen.
Precis. Men väldigt, väldigt söta och så. Och vill man ösa på med mycket färg, för det här blir för änt, kan man tycka då. Alltså, då finns det ju kannor och passionsblommor och fuchsia och allt möjligt som liksom är såna enorma färgklickar. Och det tänker jag ju då också, liksom, om man nu äser på mycket av det på en liten yta där man sitter, alltså då är jag liksom på balkongstadiet eller vad som helst. Men om man liksom packar ihop många saker som ger en liksom samma skjuts i tanken, då tycker jag det är roligt, extra roligt att uppleva en
Afrikas sån... blå lilja.
Ja,
går också. Passar den in där också, eller?
Ja, det gör den. Alltså, det där med vad som är snyggt och vad som är fult eller om det passar in eller så, alltså det är den enskildes val.
Den är ju delad smaken alltså, som baken.
Ja, alla får lov att ha sin smak, men den går ju in under samma kategori.
Välkommen till Flyinge Plantshop, ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara 10 minuter från Lund finner ni allt från perenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantshop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
Men jag tror du berättar något om din pappas Agapanthus.
Just det, han har ju sitt lilla Agapanthus-projekt som har pågått under många herrans år, och han har övervintrat dem, han övervintrar dem, det vill säga barnen och barnbarnen får asa hans krukor på säckarkärror och på, ja, you name it, för att flytta ut dem när det börjar bli tillräckligt varmt där ute, så hans kompisar flyttar ut i hans lilla halvuterum.
Ja.
Mm. Så är det. Så att, jo, han har lyckats väldigt bra med sin, ja, Agapanthus.
Och Agapanthus är en sån som man inte ska vara för flitig med att kruka om. Den mår faktiskt ganska bra och bo rätt så trångt. Man ska ju inte sluta ge den näring eller så, alltså vara snäll mot den. Men man behöver inte kruka om den så ofta, utan den kan bo ihoppackad.
Den får bo kvar i samma trea.
Ja,
lite så.
Ja, precis. Och sen så när man då krukar om den, så kan man ju ta bort den här sidoskott då,
ja,
och göra nya plantor av dem naturligtvis. Och sen så putta ner i samma kruka, för då har du tagit bort lite och fått nya plantor, och sen så krukar du om den då. Säger jag som egentligen ska sälja plantor.
Ja, nej, men det är, pappa har hållit på så där lite grann som den ekonomiskt sinnade mannen är. Så, och det har växt hans lilla Agapanthus-kollektion. Har växt en jättestor Agapanthus-kollektion.
Ja.
Och krukat om, plockat av, du vet så.
Ja.
Så det blir, jag förstår att man kan lyckas, men han får jobba hårt med dem, vet jag, under året liksom, för att hålla dem liksom, och kolla, ja, hålla koll med ja, temperatur och
ja,
sådär.
Ja. Men om man bara har lust med det, och har man inte lust med det, så är det klart, alltså, då kan de ju stryka med över vintern om man kanske inte har möjlighet att sköta dem. Finns det nya att köpa?
Precis. Bougainvillen, alltså, om vi kommer bara tillbaka till den, hur är den svårskött? För jag har bara de här jättebougainvillen som jag såg nere i Egypten för 100 år sedan.
Nej, alltså det är väl samma sak där. Om man är snäll med den så kan man få en väldig tillväxt i den. Jag såg den i ett utrum där man kunde hålla för plantan bra temperatur även vintertid. Mm. Och ljusmässigt, alltså den sekade ihop lite för att den fick sämre ljus, men den var stor. Så att det kan gå, men de flesta nöjer sig kanske med att ha en bougainvillea i en kruka. Och lyckas man då bra, så kanske man får upp den i en meter eller så. Det beror ju på hur stor plantan var när man köpte den. Men det är ju inte
så, det är ingen omöjlighet.
Nej.
Så är det. Mm-hmm. Små färgklickar. När man då kommer hem med de här små färgklickarna eller sina små exotiska, har varit på Flygande Plantshop till exempel och köpt då sin Agapanthus eller något annat. Vad är det att tänka på när man tar hem den från, alltså från den miljön som ändå är ganska så väl anpassad?
Ja, det som man kan hjälpa många växter med när man förflyttar dem, det är ju det här med att tänka sig att det är som när vi flyger till Kanarieöarna för att börja sola. Vi lägger oss inte på stranden i 8 timmar. Det vore dumt, det gör ont. Om man tänker lite så om plantorna också. Så när man kommer hem med nya plantor, så kan det vara bra att ge dem lite solskydd.
Ja.
Fiberduken som man har liggande där sen tidig då februari-mars när man börjar använda den. Den kan man ta ut och så lägger man över plantorna. För det första, om det nu skulle, nu tror jag ju inte det längre nästan, att det blir en väldigt sen köldknäpp. Det låter oss inte hoppas det. Om det är gassande sol och jättevarmt när du kommer hem med din planta, så är det faktiskt ett rätt så bra skydd under några dagar. Och sen så kan man släppa ut dem. En sån här molnig dag som det är, ja, eller har varit, så är det inget problem. Alltså då lägger jag ju inte på något solskydd.
Men jag önskar att jag haft den här fiberduken med mig på charterresan 85 på Kos. Somnade i solen med alldeles för mycket, ja, vad det nu var för någonting jag hade druckit. Och det var... kräfter är betydligt rödare än vad jag är, kan jag säga. Ja, men man ska testa på allting en gång här i livet. Hur får man citroner? Är någonting jag sitter och funderar på den lilla citrusträdet. För de som man köper så har ofta ligger det, känns nästan som en sån här sales pitch. Hänger det någon liten gul sak där som ser ut som en förkrympt citron. Men om man nu vill få den där återväxten i sin lilla citronplanta, sin lilla apelsinträd eller vad fan kan man nu ha köpt. Att få dem att bära frukt.
Ja, alltså pollineringen. Får man nog hjälpa till med många gånger. Alltså det blir ofta bättre då att man har en liten pensel en liten sån dutt eller så någonting annat. Och så, alltså att man för liksom pollen från den ena blomman till den andra.
Ah.
Så hjälper man till. För om man nu, låt oss säga att man bor på en takterrass eller eller något ställe där inte finns så mycket pollinatörer, om man bor mitt i en havreåker. Det finns inte en fluga, inte en fjäril, inte ett bi någonstans. Då behöver man hjälpa till. Är man lyckligt lottad och bor där det bara myllrar av alla möjliga pollinatörer, då behöver man inte göra så mycket.
Så att en, antingen gör det själv eller så sätter man upp en liten bikupa på sin lilla takterrass och hoppas på att grannarna tycker det är jättekul.
Nej, men alltså, man behöver, det finns något som heter solitärbi. Jag är lite känslig mot sån här stick, så jag vill inte gärna ha en bikupa. Men solitärbin, de är inte såna busar. Och de är lätta att få och liksom bo hos sig. Alltså, bara vanliga, vad heter det, bambukäppar.
Bambukäppar.
Och sen så bosätter de sig där, och i år har jag haft massor med solitärbin. Så att och det kan man göra nästan var som helst. Det är klart, bor man på 23 våningen och så kanske det inte kommer så många besökare dit. Man kan ju, alltså den kan vi trevligt titta på i alla fall.
Jag vill komma tillbaka till en planta som för mig alltid är förknippad med Medelhavet, och som tänker som du brukar vara ute och resa med ditt lilla olivträd. Som du brukar packa ner och ha eget pass för allting sådär. Som jag har pratat om i ett par program. Hur lätt skött är den?
Den är jättelätt skött. Om man säger, den första oliven, den har jag haft jättelänge. Och den har bott i samma kruka först 10 år, och sen krukade jag om den och så bor den fortfarande i nästa kruka. Och jag vill hålla just den plantan väldigt liten, för jag tänker att om, alltså, när jag blir 86 och flyttar in på hemmet, då ska banne mig den kunna följa med.
Ja, så nu kommer hon och olivtanten här igen.
Ja, precis. Jag vill fortsätta och ha mina växter omkring mig. Men skämt åsido, så oliver behöver i princip samma förhållande, samma jord och så som citrusträd. Man beskär dem när man har liksom börjat sätta ut dem, och om de har ränt för långt eller tappat blad eller något sånt där. Alltså man kan vara rätt så hård. Nu ska du inte ta det på för stort allvar, det här med liksom, nu ska vi ta i här. Utan jag menar att man kan hålla en planta väldigt lite genom beskärning, och den kan bo i samma kruka. Är din ambition att du vill ha en stor oliv och så, och kanske köper ett stort olivträd som är uppstammat eller så från början, så gör ju det inte det svårare. De har ju samma krav, så att säga, på vinterförvaring och så.
Att underhållet här under sommaren på dina små medelhavsväxter, dina citrusplanter eller dina olivträd eller din bougainville, vad är det för, det gäller gödsling och hur du tar hand om dem under säsongen de vistas ute?
Ja, alltså man kan använda citrusnäring och hälla på dem enligt ordinationen på flaskan. Det är alltid bra att inte överdosera. Och sen så brukar jag kolla på framförallt då de här olika citrusvarianterna. Ibland så lyckas man ju förvånande bra för somliga, och andra förväntar sig att man ska få massor med citroner. Och så får man det. Och då blir grenarna ganska tunga. För då har vi sannolikt inte kanske beskurit dem lika väl som, eller de mår inte så 100 som plantorna nere i Italien som kan bära den här frukten, utan man kanske ibland får stötta upp sina citroner eller apelsiner.
Man har
eller
vad det nu är. Citronkrycka.
Då. Ja, precis. Så sånt kan man ju hålla koll på. Och så naturligtvis pollineringen, för att det kan ju sitta frukt på den här citrusen samtidigt som den blommar då. Och då får man ju se till så att man får frukt framåt också.
Det känns ju som att att ha de här i små enstaka element ute i trädgården, en citrusplanta eller någonting, det är väl jättefint, men det känns som att vill man skapa någonting så känns som att man vill ha en, jag bara, när du har pratat om det här så bara såg jag att jag vill ha en liten hörna med en medelhavshörna någonstans i trädgården eller på kanske på en stenplattorna, några krukor någonstans. Kombinationer, har du några tankar, funderingar där? Man kan pussla ihop det.
Ja. Alltså jag tycker det är väldigt roligt att pussla ihop saker så att min tanke förflyttas liksom någon annanstans. Så jag grupperar gärna grejer så att jag plussar liksom på. Så om man nu tänker sig att nu har jag en sån här High Chaparral, vet du vad det är för någonting? Det börjar bli ropet igen. Det är en kaktus.
Ja, just det, ja. Den gamla som vi såg i de gamla västernfilmerna med Manolito.
Ja, alltså lite så. En sån, den finns ju i många hem igen. Och den har ju ingenting emot att vara ute.
Så man, den kan få komma ut lite?
Ja, alltså det är ganska mycket som vi har inne som kan vara ute. Alltså älghornsbräken och andra ormbunksliknande inneväxter som jag har, de åker ju ut. Alltså de har varit ute länge. Så de flyttar jag ju ut.
Eller som kosläpp sådär, så att du släpper ut att du har
ormbunkssläpp.
Så liksom. Ja, men det känns ju som att de måste bli jätteglada när de kommer ut i en fantastisk varm svensk sommar.
Ja, alltså det har de ingenting emot. Solskyddsfaktor hög när jag sätter ut dem. Men sen går det bra. Och sen så, om man nu har den här High Chaparallen eller någon andra typer av ökenväxter, alltså sån här svärmorskudde tror jag det heter.
Ja.
Ja, kaktusar i alla fall. Och så plussar man på det då med kanske agave.
Just det, den berömda agavesirapen som man brukar kunna köpa nu.
Ja, och så är det liksom, alla de här ger ju en någon slags tanke att lite ökenväxter, är det inte det? Och så plussar man på det. Nu gör vi en liten öken av det här. Så det här skulle kunna bo i någonting som kanske liknar en pallkrage, men inte är det. Men liksom, tänk en hörna när man lägger i allt det här. Och sen så har man kanske gul sand i de här krukorna överst eller i den här lilla planteringen eller någonting sånt där. Och någon gammal trött gren som har flugit över öknen eller något sånt där.
Och så ett kohuvud eller någonting som ligger ute i trädgården.
Ja.
Har man kunnat lagt och skapa den där lite känslan? Ja.
Alltså, då blir det ju på något sätt, för mig i alla fall,
vilda västern,
lite roligt att titta på den och gå förbi den. Och sen så plötsligt så är det en annan miljö som ser helt annorlunda ut. Och då kanske jag har gått runt hörnen eller till andra änden av min balkong.
Har du skapat den här kaktushörnan själv hemma hos dig?
Nej, jag håller på.
Du håller på?
Ja, alltså ständigt så gör jag sådana saker. Så folk kanske tror att jag är mer än udda. Jag till exempel håller på att skapa mig en djungel där jag faktiskt har köpt en plastkrokodil. Annars har jag inte så mycket plast. Men denna plastkrokodil är numera nedgrävd i en damm. Och den dammen då så la jag i vattenväxter. Tyvärr så åt min hund upp vattenväxterna när jag inte såg det, så de försvann. Och till slut så fattade jag kopplingen mellan hund och frånvaron av vattenväxter. Så köpte jag nya och satte ett hönsnät runt den här dammen då. Vilket naturligtvis ser lite udda ut. Men jag tyckte det var lite kul. Nu får jag skydda mina vattenväxter här. Och så bor den där krokodilen då i detta tillsammans med nya vattenväxter.
Kan begära till tropikariet annars så köper de säkert några små.
Ja, men då har jag ju mitt eget tropikarie. När jag går förbi där så blir jag lite glad. Och så är det fullständig djungel runt omkring mig. Och då tänker jag ju,
men du, jag ser att det här är en annan variant än hönsnätet som kanske kan säga sticker ut. Alltså, sätt i, varför inte en liten riktig krokodil? Då håller ju hunden sig borta också. Det var bara en tanke. Jag tänkte, men det var fel tydligen.
Det var faktiskt någon häromdagen som trodde att krokodilen var riktig.
Gjorde den det?
Ja.
Vad gulligt.
Nej, alltså det var på fullt allvar. Jag tror inte han, det var en rejäl kar. Han blev inte rädd, det var en hantverkare som var hemma hos mig. Men han reagerade på krokodilen i en liten kort stund och trodde att det var riktigt.
Veckans fråga i Trädgårdssnack.
Dagens fråga, jag har faktiskt fått in efter vårt förra program med surjordsväxter och rhododendron som blommade rätt så kraftigt här förleden, framförallt uppe i Sofiero. Det är Eva i Kävlinge som skriver till oss och undrar när hon ska plocka av, eller ska hon inte plocka av, blommorna på sin rhododendron där hemma i trädgården. Nu när de har blommat.
Det är så skönt att kunna säga, du kan göra precis hur du vill. Det kan man ganska ofta i trädgården, men jag tänker lite så praktiskt. Om man tycker att det är fult att ha de här blomställningarna kvar, så för allt i världen så plockar man bort dem. För då blir det ju finare. Men om man tittar på Sofiero, det är det stället som vi vallfärdar till för att det är så fantastiskt jättefina.
Och olika sorter och så många fina.
Ja, jag är inte helt säker på att där klättrar omkring någon i ravinen och plockar bort blommor på de här rhododendron då, för att de ska bli ännu finare. De är fina för att de trivs där. Så att det skadar liksom inte om man plockar bort dem. Jag är inte 100 övertygad om att det blir så väldigt mycket bättre för att man gör det.
Så Eva, gör som du vill och lägg hellre lite tid på att luka rabatterna, de andra rabatterna, om du nu ska ut och göra någonting.
Ja, alltså det kan man göra. Jag tycker man gör det man tycker verkar bra. Men om man nu ska ta bort dem så får man vara lite försiktig, för att upp i alltså det, nästa års tillväxt sitter ju precis under blomman som små skott. Och då får man, om man tittar lite noga, så ser man var man ska ta tag och lite vrida, knäcka till. Så att man inte klipper kanske en bra bit nedanför, för att då kanske man klipper bort all
Det är inga blommor nästa år. Nej,
inte så mycket blad. Alltså det blir liksom ingen ny tillväxt. Så att, och sen finns det ju jättemånga rhododendron som har fantastisk färg på de här nya skotten. Ibland är det någon som kommer och frågar i flygplantshop då om färgen. Nu har den blivit sjuk, den är alldeles grå. Men det är inte alls som den är sjuk, den ska se ut så. Vissa har sån liksom filt på sin nytillväxt och det blir fantastiskt vackert. Då är de gröna, blanka.
Som en litet skydd över dem. Så.
Där, ja. Och så kommer de där nya, alldeles gråa luna. De är så fina.
Ja, där fick du svar, hoppas Eva, och ni andra som har frågor kring trädgården och saker vi har tagit upp i detta eller andra program, så får ni gärna gå in på vår Facebook-sida Trädgårdssnack, som är tillbaka nästa vecka. Då ska vi
in i mitt favoritområde där krokodilen bor, i min trädgård i alla fall.
Okej.
Bambujungen.
Bambujungen. Oh, scary. Nästa vecka i Trädgårdssnack.
Trädgårdssnack i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.